Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej och välkomna till nyhetshelgen nummer 4 med två ganska slagna hjältar, Ingrid och Maria. För du har också blivit förkyld, eller hur Maria?
Jag har det. Jag är inte riktigt så täppt som du, men jag har också åkt på något läskigt som ligger och pyr i kroppen. Ja. Så kommer ni att komma ikapp dig snart.
Ja, precis. Men så att, ja, det är lite brasklapp här. Så att nu är vi två stycken som inte riktigt har någon hög energi. Men vi kämpar på. Och nyhetshelgen nummer 4 heter Den store ledaren. Och det är ju då Kim Jong-Stefan som rör sig själv till tårar. Sen ska vi också prata om Navid Modiris förlorade heder och fotbollsdiver / manstanter.
Ja, det är många spännande ämnen vi har att avhandla idag. Det ironiska är ju att förra nyhetsveckan så satt vi och pratade lite om det här att Navid Modiri var gäst hos Aron Flam. Men då hade vi inte i hans podd, men då hade vi inte hunnit lyssna på programmet än.
Nej, det hade vi inte.
Men det har vi nu. Så vi har ett och annat att säga om det, kan man säga.
Och innan vi gör det så ska jag bara ge en liten uppdatering på Mikael Skråmo. IS-slaktaren som ju förmodas vara död. Och det står ju någonting här om dagen om att 5 av hans barn har hittats i något flyktingläger. Och nu är det ju så synd om dem och familjen vill ha hem dem och ditt och där. Men så är det ju så att vi vet ju inte helt säkert om han är död. Och nu har jag fått lite uppgifter om att kurderna eller någon annan har tagit prover på en person som de påstår vara Skråmo och som har skickat dem för analys till Nationellt Forensiskt Center. Och så behöver de prover från föräldrarna då, så man kan matcha DNA. Och då kan man tänka att det här skulle väl vara ganska kvickt avdiskat. Nej, det kommer att ta allt mellan 3 och 7 månader.
Va?
Ja, förstår du? För det här är inget prioriterat ärende. Säpo anser inte att det är någon viktig uppgift att bekräfta att han är död. För de har redan, de förutsätter att han är död och därför så är det inte viktigt. Det är inte prioriterat utan det får stå i kö.
Det var det konstigaste resonemanget jag har hört. Jag menar, även om inte Säpo tycker att detta är ett prioriterat ärende för dem, så borde det väl vara liksom prioriterat för svenska myndigheter. Alltså, som alltid, du vet, är så snabba på att liksom visa hur duktiga och snälla och goda de är när det är barn inblandat, vilket ju är i det här fallet som sagt.
Ja, men de kanske tycker att det spelar ingen roll om deras pappa lever eller är död, för de ska ändå forslas hem till Sverige.
Men jag fattar fortfarande inte, alltså är det då att barnens mamma var svenska? Som gör att de, för han är ju norman. Varför inte norrmännen mer på här? Jag fattar inte riktigt.
Nej, de sa ju att de kunde ta emot honom. För de ville döma honom. För de var ju bättre terrorlagare än vad vi har. Men eftersom han nu kanske är död. Förmodligen är död. Men jag menar, tänk om det inte är han. Tänk om han smiter in i Sverige på något annat sätt. Han har ju också opererat sig på någon klinik och för att skaffa sig ett nytt utseende. Just av den här tycker jag det hade varit väldigt skönt att veta om det är han som är död eller inte.
James Bond Skråmo.
Ja,
men det är klart att hade varit skönt att slå fast att det är han. Självklart, det är väl bra för alla inblandade att vara helt säkra på det. Och den här personen är ju hur som, alltså lever han så är han ju extremt farlig.
Ja.
Så att,
men du, när vi ändå pratar om Skråmo och IS-slaktare, ska vi inte ta det här lilla segmentet med vandringsmyten i DN-artikeln?
Ja, i helgen så upptäckte folk att IS är elaka.
Det har de upptäckt först nu, menar du?
Det verkar så som att detta har kommit som en chock för en hel del människor som måste läsa en artikel av Niklas Orenius i DN innan de förstår att det är sant.
Just det, för han är ju godheten personifierad och han har ju muslimska grannar. Så han, om han säger att just de här muslimerna är IS, vad stygga, då kan vi tro på det.
Ja, precis. Och, då är det, och det är även så att Niklas Renios barn går i skolan med muslimska elever. De bor ju i Malmö, ja. Så att det är inte så mycket att välja på, antar jag. För jag får mig att de bor vid Möllan, men det...
Nej, han bor på Föreningsgatan.
Just det gör han, ja. Ja, det stämmer. Nära Värnhem.
Mm.
Ja, nu har han skrivit i vanlig ordning en fruktansvärt lång artikel. Han är väldigt förälskad i sin egen formuleringskonst. Och han har då intervjuat en yazidisk kvinna som har överlevt IS fruktansvärda välde.
Mm.
Hon har varit suttit fången som slav och
sexslav. Allt enligt Sura 33:59.
Mm.
Ja, då kan man säga att det är ju liksom, hon är ett levande bevis på att muslimska män anser sig ha rätt att ha sexslavar bland icke-muslimska kvinnor.
Mm. Och då undrar folk som inte fattar vad du säger. Nu ska jag vara förtydlig här då, eftersom det tydligen behövs. Är det så att alla muslimer våldtar, Ingrid? Är det det du sitter och säger?
Nej, det är inte alls det jag säger. Men jag säger att i sharia är det inget brott om en muslimsk man våldtar en icke-muslimsk kvinna.
Just det, vad bra. Då fick vi det utrett. Ja, och den här Jamila, som hon heter, det är väl ett fingerat namn får man förutsätta. Hon berättar ju om alldeles fasansfulla saker naturligtvis. Och jag har inga som helst problem att tro på allt hon berättar, utom en sak. Och det är att hon påstår att en vän eller bekant som hon satt fången tillsammans med, en annan kvinna, gnällde på fångvaktarna att de fick för lite mat. Och då blev de förbannade och tog hennes bröstmjölk synade och hon ammade sin lilla bebis. Och så grälade hon på vakterna då och sa, titta, min mjölk synar, för jag får inte tillräckligt mycket mat och så vidare. Min son bara gråter för han är så hungrig och allt vad hon nu har sagt. Och då tar de ungen och bär iväg med den. Och efter en stund så kommer de tillbaka och då har de tillagat barnet på ett stort fat. Och anledningen till att, och de har gjort någon slags köttgryta av den här bebisen då, och anledningen till att hon kan se att det är hennes son, det är att de har behållit huvudet intakt, ungefär då som på en liten spädgris, ni vet. Och samtliga människor som läser detta i helgen får totalt flipp på Twitter. Och lägger ut, för det hela artikeln ligger bakom betalvägg, men folk har tagit en massa skärmdumpar och så har lagt ut och kollat på just precis det här stycket då, va? Och liksom, det är verkligen just precis det stycket som har gjort att folk helt har tappat och gått igång fullständigt. Och ingen, ja, det är någon enstaka annan människa som har ifrågasatt sanningshalten i detta. Men annars är jag ganska ensam tydligen om att tänka.
Ja, och då frågar jag dig så här, men vad menar du, Maria? Varför skulle inte IS kunna göra sånt här? De har ju bränt folk levande i burar, de har begravt barn levande. Varför skulle inte de kunna koka en bebis och servera till hans mamma?
Jag tvivlar inte på att de har kapacitet till vilka grymheter som helst. Men det finns flera problem med den här berättelsen. Och ett problem är att den är inte unik. Den innehåller liksom flera sägenmotiv som går jättelångt tillbaka i tiden. Och som har förekommit i olika varianter och i olika sammanhang. Bland annat ett väldigt vanligt sägenmotiv är ju då att en kvinna får förlossningspsykos när hon precis har fött barn. Och tar sin lilla bebis och sätter in den i ugnen och grillar bebisen och serverar den till sin man när han kommer hem från jobbet. Och det finns massor med, du vet, besläktade varianter av denna myten. Och just det här med huvudet på ett fat, ja, men det vet du själv. Huvudet på ett fat, hur gammal den liksom bilden är. Och det är så vandringssägner funkar. De har liksom alltid vissa komponenter. Och det här med det här med att bränna i burar och så vidare, det gör ju IS dels för propagandasyfte, för att de vill filma det och visa alla, kolla vad grymma vi är, vi kör hårt här minsann liksom, och även då avskräckande syfte till de som bor i kalifatet, att kolla här vad som händer liksom om man inte sköter sig. Alltså de har ju någon det finns någon poäng med det. Vad skulle poängen med det här vara? Jag menar, om de var trötta på hennes tjatande, den här kvinnan, så kunde de ju bara skjutit henne.
Precis. Och just det här med att grymheterna filmades ju alltid just för att folk skulle bli rädda för dem. Varför skulle de, om de nu ville göra en sån här sak, så skulle de ju ha filmat det.
Mm. Ja, ja, precis. Och sen så, förutom då själva den här bebisgrejmotivet med bebisen på ett fat och huvudet på ett fat och allt här, tillkommer den detalj i upplysningen att mamman blev tokig av sorg när hon såg detta.
Mm.
Mm. Det är också väldigt vanligt, ett väldigt vanligt sätt att avsluta sådana här sägner. Det slutar med upplysningen att vederbörande blir galen.
Ja, just det.
Det är jättemånga sägner som slutar på det sättet. I vissa sägner, så, du vet, när folk har blivit skrämda så har håret blivit vitt och sådär också.
Ja. Ja. Tror du att Niklas Orrenius inte kände de här vibbarna av att det här kan vara en vandringssägen?
Jo, det är det som är så... hur ska man säga, beklämmande, att jag tror att han anade någonstans att det nog inte var sant. Därför att han krumbuktar sig väldigt mycket kring detta i artikeln.
Mm.
Och är noga med att liksom försöka då leda detta i bevis på olika sätt, att det är minsann en yazidisk kvinna i Irak som har tagit upp det här i parlamentet, och då ska det ha hänt någon annan i något annat läger. Och inte på exakt samma sätt, men typ också det här med baby serverad med ris och vad det nu är då, va? Ja, men det stärker ju snarare caset att det är en myt.
Mm.
Så att jag tror att han kände på sig att det var något skumt med denna berättelsen. Men det var ändå för bra för att utelämna det.
Ja, precis. Och möjligtvis skulle man kunna säga att det är bra för oss också, som länge har förstått hur fruktansvärda Islamiska staten är. Och därmed islam. Så att kan vi inte köpa det att en massa svenskar tror att IS slaktade bebisar och serverade till mammor för den goda sakens skull?
Detsamma har, exakt samma berättelse har sagt som alla möjliga, under alla möjliga krig.
Mm.
Tyskar och fransmän och engelsmän och jag vet inte allt. Alltså,
ja, just exakt. Det här med bebisar, det var ju det i Belgien som tyskarna anklagades i
då
under första världskriget, att de spetsade bebisar, och de fick Storbritannien till att få fullständig fnatt, och du vet, hela folket krävde att England skulle ge sig in i kriget för tyskarna spetsade bebisar på spett.
Under Irakkriget, Ingrid, så gick det vilda rykten om att Saddams soldater ryckte ut bebisar ur sina kuvöser på sjukhus.
Det var inte bara rykten, det var ju någon flicka som vittnade i ett senatsförhör, och det visade sig sen att hon var släkt med, om det var Saddam. Nej, det var Saddams soldater som anklagades för det. Ja, men hon var släkt med det landet som de hade... Jag minns inte, var det Jemen eller vad var det för något land de hade invaderat?
Nej, det var ju...
Kuwait?
Ja, exakt. Ja. Tack.
Jag sitter där förhört och hon sitter och gråter och hon berättar liksom, och ja, men självsuggestion är ju väldigt effektivt. Och hon är ju helt förtvivlad. Hon berättar om bebisarna som hon såg, hur de kastade ut från de här kuverserna. Det var inte sant ju. Det var överhuvudtaget inte sant. Det var bara något de hittade på för att få folk med sig på att hata denna fiende och att kriget skulle fortsätta. Och ja visst, så att det här är ett led i hela den processen. Nu har jag inget emot att man fortsätter kriget mot IS, för att nu, som jag har skrivit om flera gånger som vi har pratat om, så är ju inte detta slut bara för att just Islamiska staten är tillfälligt nedkämpad.
Nej, absolut inte. Och det här handlar inte på något sätt om att jag vill försöka försvara IS heder som de inte har någon ju. Utan det är bara det att jag kan inte låta bli att reagera när det dyker upp sådana historier som är där alla varningsklockor plingar och blinkar rött liksom. Och det säger mig är också att Niklas Orrenius är en sån journalist som, när saker han får höra passar hans narrativ, då är det nog inte så noga med källkontrollen.
Nej, precis. Det vi kan ju också notera då att inrikesminister Mikael Damberg, han är en av dem som blev väldigt berörd när han hade läst DNs publicering om Jamila.
Mm.
Och hon är ju då, hennes berättelse går ut på att hon är rädd nu för att hon ska behöva träffa de här människorna i Sverige. Och det är ju fullt rimligt att hon är det, och jag tycker att det är förfärligt. De ska absolut inte vara här överhuvudtaget. Och så säger han ju då, Damberg, att ja, som vanligt, vi har varit naiva. Vi tog inte radikaliseringen i Sverige på tillräckligt stort allvar. Vadå vi? Prata för dig själv, din ärkeskurk. Ja, men jag menar, ja, detta ja. Ständiga liksom gömma sig bakom vi i Sverige. Nej du, vanliga svenskar, de har begripit detta för länge, länge sedan och är rasande på dig, Damberg, och din usla regering.
Ja, och det är så vedervärt att de använder det här vi, precis som du säger, om i lite alla möjliga sammanhang. Det är, det är inga jävla vi som har tyckt någonting, ursäkta. Jag vet.
Nej, men då ska han säga vi i regeringen, eller vi ja. Politiker. Vi har inte förstått det här, vi har, och därmed tar vi konsekvenserna och ställer våra platser till förfogande och utlyser ett nyval.
Ja, eller hur? Ja, just det. Och sen landade det ett UFO här på min gräsmatta. Ja,
ja, och så får han också frågan då, hur övervakas de? För han säger ju att de som då redan har kommit tillbaka, det får ju Säpo kolla, de får följa dem. Hur övervakas de, cirka 150 som har återvänts? Det kan jag naturligtvis inte berätta om. Jag kan berätta att säkerhetspolisen på individnivå noga följer de som återvänt till Sverige. Bullshit, bullshit, bullshit. Jag har ju också skrivit om det, hur många Säpo-tjänstemän det krävs för att bevaka en enda person. Det är massvis. Och så ska du ha dem. Tänk så många du måste ha då för att kunna liksom avlösa. De ska liksom då bevakas 24/7. Det är en omöjlighet. Säpo kan max ha koll på 10-20 personer.
Ja, visst. Nej, men alltså att han säger så, det har ju bara att göra med att han, skulle han säga sanningen så hade det ju blivit allmän panik.
Ja, ja visst.
Så det är ju bara, vad ska man säga, alltså spinn, sossespinn liksom för att hålla folk lugna.
Mm.
Men du, ska vi inte ta och fortsätta prata sossarna när vi nu ändå kom in på dem?
Ja, visst, vi bara stuvar om här.
Mm. Ja, den stora ledaren som vi har på vår bild idag.
Ja, Kim Jong-Stefan.
Vad har han nu gjort, Ingrid? Kan du inte berätta?
Det är helt makalöst. Sossarna har alltså haft kongress i helgen i Örebro. Och det är intressant. Det är ju, det är inte så mycket intressant med detta. Det är två intressanta saker. Den ena är att det har varit nästan medieskugga. Ingen har varit intresserad av att rapportera om detta. Jag har letat till ytterst få artiklar som är skrivna.
Ja, och det, ja, precis. Förlåt,
ja, och det andra är att han då skildras som den store ledaren.
De säger alltså det, de kallar honom för det.
Ja. Hans manskap hyllar honom som den store ledaren. Alltså, jag menar, alla vet ju att den store ledaren, det är ju nordkoreanska diktatorer. Det är alltid de är den stora ledaren eller den älskade ledaren eller
kära ledaren, så här någon av dem. Ja, visst. Ja. Nej, alltså det här säger väldigt mycket om hur totalt vilket sekt detta är och hur långt från verkligheten de är. Det är helt fantastiskt. När till och med Åsa Linderborg skriver i Aftonbladet att Arbetarpartiet som struntar i arbetaren. Även hon har reagerat på den här kongressen. Och så hon skriver så här: kongressen är inte tänkt för att handla om politik. Den ska vara en applådshow för en partiledning som i antifascismens namn struntar i både arbetarklassen och landsbygden. Just det.
Mm.
Precis. De Det är ju därför, det är så fantastiskt att de inte ser varför tappar de väljare till SD.
Ja, därför att de inte längre bryr sig om arbetarna. De svenska arbetarna, det är folk de är satta att styra. De bryr ju sig inte om dem längre. Det är folk som de påstår sig företräda.
Precis, så enkelt är det ju. Men för en sosse är det inte så enkelt. Det måste vara något sinistert i ordningen. Det är någonting väldigt konstigt som har hänt. Arbetarna röstar inte på oss. Vi som är arbetarpartiet. Det är så de tänker.
Ja, precis. Det är inte de själva det är fel på. Det är liksom väljarna det är fel på.
Absolut. Absolut. Och jag var ju inblandad i en diskussion på Twitter kring det här, kring sossarnas självbild.
Mm.
Där de liksom vred sina händer och undrade vad är det som händer, och väldigt många har uppmärksammat den här SVT-dokumentären om Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas före detta gruppledare, som tydligen upptäckte till sin fas att han verkar ju vara en helt vanlig människa. Han är inte en ödla under sin skitkostym liksom, utan han är faktiskt en helt normal person liksom, som kollar på TV med sin pappa och så liksom. Och där har väldigt många, Åsa Lindeborg tar upp det också, och det var någon krönikör i Expressen som tog upp just den här scenen när han sitter och pratar med sin far.
Mm.
Och att i det här samtalet som de har, så har många sossar chockerat insett liksom att okej, det är därför arbetarväljarna inte vill rösta på oss längre, började gå upp för dem genom det här samtalet som Mattias Karlsson har med sin pappa. Och det är så fantastiskt hur kan man inte ha liksom insett att anledningen till att arbetarväljarna sticker naturligtvis är att sossarna har övergett arbetarväljarna för länge sedan. Ja. Hur kan man inte ha räknat ut den oerhört enkla ekvationen?
Jag tror att de har räknat ut den, men eftersom, alltså, och det är därför de ständigt fyller på med nya sosseväljare, det vill säga invandrare. Men de kan ju inte säga det, utan de måste ju låtsas att den viktigaste kampen av alla, det är den mot fascismen och nazismen, och SD är nazister och fascister, och därför kommer vi, folk kommer komma tillbaka till follan. Men det tror de inte på själva. Deras plan är att se till att det blir en majoritet invandrare i det här landet som röstar på dem, därför att de tror att de ska få bidrag i all evighet. Då kommer inte det heller att fungera, därför att ju färre svenskar som arbetar och betalar skatt, desto mindre pengar blir det ju till bidrag. Men så, jag ska bara säga det, att jag hittade där det står om när han kom in, när Löfven kom in i kongresshallen för att hålla sitt tal på lördagen, hyllades han med långa applåder och presenterades som den store partiledaren. Ja, nu såg ni alltså mannen som kryssar oss mellan grynnorna i den svåra tid som vi nu lever i. Han som alltid ställer upp, han som aldrig vilar, ska ni veta, sa presidieordförande Åsa Lindestam. Han tar oss igenom de här besvärliga tiderna och står rakt upp för partiets och Sveriges skull. Det är fantastiskt! Alltså, man väntar ju bara på att hon ska säga, och sparvarna sjöng hans namn,
ja, exakt,
och molnen försvann från himlen, så som det brukar låta i Nordkorea.
Han simmade fram och tillbaka över Atlanten och gjorde hole in one på alla hål på golfbanan och allt vad det nu är, eller hur?
Ja,
ja, ja, visst. Eller att hon ska bryta ut i någon slags tungomålstal, du vet.
Ja.
Slänga sig ner på marken och du vet.
Och förutom att det är Nordkorea-vibbar, så är det ju helt bisarrt. Vad har Stefan Löfven någonsin gjort? Alltså, titta tillbaka på Socialdemokraternas partiledare. Så har vi ju till exempel Per Albin Hansson. Mycket, mycket duktig och duglig person. Mm. Vi har Tage Erlander. Även Göran Persson var ju ganska bra på sin tid. Men Stefan Löfven, vad har han någonsin gjort som skulle kunna göra honom stor i historieböckerna?
Nej, alltså det enda han har gjort är att han har inte varit offentligt lika stor katastrof som Juholt och Mona Sahlin. Så att, alltså, han har ju rätat upp situationen så tillvida att han sitter still i båten liksom, och undviker de allra jäkligaste vansinnigheterna.
Ja, fast men, alltså, jag är ganska övertygad om att både Sahlin och Juholt trixades bort av sossarna själva. En liten fågel viskade i mitt öra att den som egentligen styr Socialdemokraterna är Carin Jämtin.
Mm, det har jag hört från andra fåglar också.
Att det är hon som har legat bakom att de har framför allt rensat ut alla de här islamkritikerna. Du vet, Carina Hägg, Nalin Pekul, hon är inte islamkritiker, men de har tagit kampen mot lite olika saker, men hederskultur och även islamiseringen just när det gäller Carina Hägg. Och även den här Ann-Sofie Soffan Hermansson från Göteborg. Hon har tydligen varit rätt tuff när det gäller hederskulturen och sådär. Det var därför hon fimpades. Och det här med, alltså, jag menar, Toblerone, det är klart att det inte var någon gigantisk grej, men så som det liksom presenterades och att ingen i partiet stod upp för henne, exakt som de gjorde med Juholt, skickade ner några fotografer för att följa honom när han är på semester och få honom att säga något dumt, och så blåses det upp därför att alla medierna hakar ju på.
Jo, det är ju helt klart så att de gillrar olika fällor åt varandra. Alltså att det de värsta fienderna man har som sosse är inom det egna partiet.
Och Löfven är tillräckligt dum för att bara låta sig styras och sitta tyst. Och så får han ett tal och så går han upp och håller det. Och så är han, ja, hygglig nog liksom.
Man kan använda honom till lite allt möjligt.
Ja, precis. Och därmed så kan man... Men man tror alltså fortfarande att man kan lura människor genom att tro att han är beundransvärd genom att kalla honom den stora ledaren. Ja, det är så fantastiskt. Och bilden vi fick av ointressanta statusuppdateringar är ju så fantastisk.
Ja, visst. Ja, den resonerar verkligen på alla möjliga plan, tycker jag.
Och Stefan Löfven ser ju ännu lökigare ut än han brukar med Kim Jong-uns frisyr.
Ja, det var fint. Men du, nu ger ju sossarna sig på att bli etnofascister.
Ja, det var en väldigt intressant artikel i Ledarsidorna. Johan Westerholm, jag la ut den på någon av alla mina kanaler, om det nu var... Ja, jag la väl ut den överallt, Facebook, MeWe och VK. Men det var någon som skrev på ett ställe: va? Var vi inte överens om att vi inte skulle länka till Johan Westerholm längre efter den tramsartikeln han publicerade om det här hemliga nätverket på Ekerö? Så sa jag, nej, jag har då aldrig ingått någon överenskommelse om det. Jag ska säga att jag läser inte honom lika flitigt som jag gjorde förut, därför att jag tappade mycket av förtroendet för honom. Men jag fungerar så att har någon skrivit en bra och intressant artikel, så vill jag prata om den alldeles oavsett vem det är som har skrivit den.
Vi har ju haft uppe Ann Heberlein 100 gånger till exempel, och det vet ju alla liksom, att det inte är någon love story mellan er.
Nej, absolut inte. Och vi skulle till och med kunna prata om en artikel som Nordfront har publicerat, om den är tillräckligt intressant.
Ja, givetvis. Ja, nej, det är så löjligt det där med det här guilt by association och att man inte kan använda den och den källan och hit och dit. Men jag håller med dig om att efter den trams artikeln, artikelserien om att det smyger runt en massa nazister i svenska förorter och ska ta över kommuner och allt vad nu är, så tappade jag lite sugen också. Men jag tänker så här, att han fixar nog en sån jäkla näsbränna i den vevan ändå, va? Så jag tror inte han behöver bli bestraffad mer för det.
Nej, jag tror inte heller det. Men han har i alla fall en teori om att sedan Göran Persson lämnade som partiordförande, så har den etnofascistiska falangen i partiet vuxit sig så stark att den dominerar staberna i regeringskansliet och främst i statsrådsberedningen, som ju är statsministerns eget kansli, och på utrikesdepartementet där Tutmargot styr. Vad menar han med det här då? Etnofascist. Jo, det är ju det att man har tillåtit invandrargrupper som är uttalat fascistiska, alltså ibland döljer de det, som Mehmet Kaplan, men det finns även de som ganska tydligt sympatiserar med gråvargarna, och det finns några riksdagsledamöter nu. Ja, nu är artikeln plötsligt låst, så nu kan man inte läsa den längre.
Jag ser det. Men du kommer ihåg ungefär vad det...
Ja, men det är ju det att man har tillåtit de här invandrargrupperna, och framför allt har ju detta skett, de som har drivit på det är ju den här Socialdemokrater för tro och solidaritet, alltså den gamla kristna falangen som heter Broderskapsrörelsen, och som redan för 20 år sedan eller någonting kom överens med muslimerna, för de fattade ju där att kolla, här finns ju massor med röster att hämta. Och då skrev man det här berömda avtalet med liksom flera muslimska organisationer om att om ni ser till att era muslimer röstar på sossarna så ska vi se till att ni får representation i kommuner, i landsting, i riksdag och så småningom även regering. Mm. Och det är nu de som styr sossarna och vi vet att de har ju styrt SSU länge.
Mm. Ja, ja, precis. Det är ju där. Nu har du börjat sippra ut lite uppgifter om vad som försiggår inom SSU. Malmö bland annat är tydligen fullständigt, alltså det är rena muslimska brödraskapsmötena som de har.
Mm.
De är inte bara infiltrerade, de är helt, har tagit över helt liksom.
Ja, ja, visst, visst. Och så kommer det en skandal då och då att oj, där var det någon som sa någonting. Och är det någonting som kommer upp som skandalart, alltså är det ju aldrig att de har sagt någonting i stil med att svenskarna är några smutsiga hundar och att vi ska ta över Sverige, så det är ju inte intressant. Men däremot om de säger någonting som är homofobiskt eller antisemitiskt, då blir det ju stora tidningsrubriker. Aldrig om de riktar sig mot svenska folket eller svenska... Ja, du vet, det som är i Sverige.
Nej. Frågan är om de gör det då? Alltså, jag vet inte.
Nej, det vet vi ju inte eftersom det är ingen som rapporterar om det. Men ja, det ska jag säga att jag förutsätter. För att Sverige är ju de som står för det här med att man får inte vara dum mot bögar. Nu menar inte jag att homofobi är det. För att det är ju allt möjligt. Liksom. Man får inte kritisera någonting de gör utan att vara homofob. Mm. Men det är ju sånt som är...
Det töntiga är väl, ursäkta att jag avbryter, det töntiga är väl att man inte får kritisera organisationer typ RFSL och Pride.
Ja. Ja, ja,
det är ju helt ding-dong. Sen får ju folk ha vilka åsikter, kan jag tycka, att det är ju fritt upp till var och en att tycka vad man vill om homosexualitet som företeelse. Men däremot så har man ju inte lov att agera kriminellt mot människor.
Nej,
alltså,
det
hota eller misshandla.
Nej, men det är klart att man ska få liksom kritisera deras organisation och den politik de för. Inte minst därför att de gör detta för skattebetalarnas pengar.
Ja, alltså där har vi ju ett jätteproblem i Sverige. Om vi bara, kunde vi inte bara ta och skippa alla sådana här bidrag till kryptiska organisationer så får var och en klara sig själva. Mm. Och jag menar, vad det gäller de muslimska organisationerna, de har ju inga problem att samla in pengar bland, alltså inom gruppen.
Nej, nej, nej.
Så vad är problemet? Varför ska vi hålla på och ge dem pengar för?
Nej, det är så dumt. Det är helt tokigt alltså. Jag kan ge tips om att det kommer, om det är idag eller ja, denna vecka i alla fall, kommer en ny intervju gjord i Thailand med vår vän professor Arnstberg på Sveb-TV. Och jag har sett den, den är inte ute än, men jag har fått se den. Och som handlar om just det här med att islam är en stark kultur och att den kommer att ta över om inte vi börjar förstå värdet av vår västerländska kultur. Väldigt, väldigt intressant. Och dessutom ger han mycket intressant svar på en tittarfråga om varför romer ägnar sig, eller varför alla nästan åldringsbrott begås av romer.
Mm, det vet ju Koa om någon, för han är ju expert på romer.
Precis.
Så att,
Och han säger ju det, att det handlar helt enkelt om grupplojalitet. Det är ju lite sånt jag har försökt skriva om i min bok också, att det finns vissa grupper, framförallt minoriteter. För han säger så här, Koa, att minoriteter försvinner inom 3 generationer om inte de håller väldigt hårt på sina egna. Mm. Ser till att deras barn gifter sig inom gruppen, att de liksom håller på sina traditioner och sådär. Och alltså just romerna har ju varit extremt duktiga på detta. Ja, duktiga inom citationstecken, men alltså de är ju överlevare.
Ja.
Och de har ju aldrig assimilerats. Det finns ju individer från den gruppen som rymmer och som liksom, du vet, blir vanliga skattebetalande svenskar så att säga, men inom den gruppen, och då är det så här att de ser inga som helst, alltså för de är världen vi och dem, och att stjäla från Gaggio, det är ingenting som gör att de får dåligt samvete. Kohan säger så roligt så, alltså hade jag stulit från en åldring så hade jag ju dels blivit total paria i mina sociala kretsar, men jag hade ju inte ens kunnat titta på mig själv spegel utan att förgås av självförakt. Jag hade kanske till och med tagit mitt liv.
Ja.
Men så känner inte de alls för Gaggio, det vill säga icke-romer.
Och detsamma gäller ju då det här med tiggeriet.
Mm.
alltså så tillvida att det är inte skam och förnedring att lura Gadjo på pengar. Nej. Genom att sitta med en pappmugg utanför ICA. Det är ju där det blir totalt syntax error i huvudet på svenskarna. Och typ liksom, men sitter man där med en pappmugg, då har man ju fallit så långt och då mår man antagligen fruktansvärt dåligt. Och, du vet, så här, va? Det är inte alls säkert. Nej. Sen att många av de tiggarna råkar illa ut därför att de har så här maffiabossar i bakgrunden som tvingar dem att göra saker, det är en helt annan sak.
Men det är ju just det att vi med vår godhetsreligion, som han också pratar väldigt mycket om, att vi har ju lärt oss, vi har ju knappt vi och dem längre, utan vi tycker ju att hela världen, alla är lika fina, alla har lika värde och man får absolut inte liksom säga vi och dem. Så vi, och därmed så tror vi att alla andra är likadana. Det är vi som är extrema, det är vi som är ovanliga, framförallt svenskar.
Ja, det gäller ju allting. Jag pratade faktiskt med min man om det häromdagen. De har ju, han jobbar på ett företag som är ägs av danskar. Och just det här att vilken enorm skillnad det är bara mellan svenskar och danskar i hur, alltså kulturen på jobbet. Alltså i Danmark är det ju mycket, de har mycket mer hierarkisk struktur på jobb. Och egentligen, det är ju, Sverige är det enda landet i hela världen där du bara kan stövla in till chefen och typ slänga upp fötterna på hans skrivbord och säga, du Nisse, nu tycker jag du ska lyssna nu, så här, den stilen. Det gör man bara inte någon annanstans i världen.
Nej.
Platta organisationer kallar vi det för i Sverige.
Och vi är väldigt så stolta över det.
Ja, och men då pratade vi precis det, om det, jag och min man, att det finns ju fördelar med det, men det finns också fördelar med det andra. Det finns fördelar med att ha lite mer hierarkiska organisationer också. Framförallt en bra grej är ju att du som anställd ska inte behöva bry dig om liksom, lite svårare problem. Det är chefen har betalt för att lösa de problemen. Och det är ingenting du behöver bry dig om. Och därför har du 30 000 mindre i månaden än vad han har, säger vi.
Ja, precis, och överhuvudtaget lite respekt. Alltså vi har ju, skolan är ju det bästa exemplet. Men det är ju inte, jag är ju inte så jävla lastgammal, men när jag gick i skolan skulle man ju, alltså man sa visserligen du till sin lärare, men man sa ju fröken eller magistern. Nu är det ju bara, du Linda, kom hit! Och vi tappar liksom respekt för auktoriteter med våra så kallat platta organisationer.
Ja, och det är lite grann också detsamma fenomen kan man ibland iaktta i hur svenskar ser på föräldraskap. Det här att föräldrar ska vara kompisar med sina barn. Det är egentligen inte din primära uppgift, eller det är egentligen inte din uppgift alls att vara kompis med dina barn. Du ska kunna fatta obehagliga, tråkiga beslut som gör att dina barn tycker att du är en tradig jävel. Liksom. Det är inte meningen att du ska vara favoritpolaren, och det är inte heller meningen att man ska sitta och kanske berätta precis allt för sina föräldrar och dem för dig.
Nej.
Kanske framförallt. Du vet, alltså att exakt. De vuxna berättar alldeles för mycket saker för barnen som de inte är mogna att höra.
Absolut.
Så att nej, det finns fördelar med att vara vi är inte så himla bra på allt som vi tror i Sverige, kan vi sammanfatta det.
Nej, det är definitivt inte. Jag vill bara säga en sak till om sossarna och deras kongress, att de hade ju bjudit in då Frans Timmerman som är någon EU-kommissionär och alltså de har ju blivit helt megalomana, sossarna.
Blivit? Har de inte varit det länge eller?
Nej, jag tycker de var rätt stukade ett tag där före valet, och det ser ut som det skulle, och det gick ju dåligt för dem. Det var ju sämsta siffrorna i mannaminne. Men nu har de baske mig skakat av sig alla tvivel efter göken, och nu är det bara full fart framåt. Men det är ju så här att vi har ju ett EU-val den 26 maj, och min stora förhoppning det är att sossarna inte bara i Sverige utan över hela Europa får fruktansvärt dåliga resultat. Men det tror de inte själva, för S har en strategi inför EU-valet. Hör nu upp. Bara vi sossar kan ta kampen mot nationalismen. Nu vill då vän av ordning påpeka att nationalismen är den stora växande rörelsen i Europa. Europas hårt prövade folk har nu äntligen begripit att deras politiker har sålt ut deras länder, deras trygghet, deras barns framtid och allt vad du vill. Och nu är det nationalistiska, så de så föraktfullt kallade populistiska partierna som vinner framgångar. Men sossarna, de ska ta kampen mot denna nya rörelse som vinner folks hjärtan. För det är bara de som kan ta den kampen.
Ja, men nu är vi ju där igen. Alltså det här fantastiska med att inte kunna räkna ut vad 1+1 blir.
Ja.
Alltså, för en politik som folk tycker är bra så kommer ni ju få folk som röstar på er. Det här tror jag de flesta 5-åringar är kapabla att räkna ut.
Ja, men det är ju det. Att de vill ju inte föra en politik som folk tycker om. Därför att de för den politik som globalisterna har talat om för dem att de ska föra. Och då vill jag slå ett slag för senaste Lundströms låda. Som vi publicerade för några timmar sedan. Som handlar just om detta. Om hur många svenska politiker är totalt i händerna på globalisterna. George Soros med flera. Och han förklarar varför Ebba Busch Thor gjorde två så, kan man tycka, helt motstridiga saker förra veckan. Först att hon går ut och säger, nu ska jag hoppa i säng med Jimmy. Eller, det sa hon inte. Hon sa, nu ska jag hejla dig garderoben. Nej, men hon sa hon skulle samtala och möjligen samarbeta med Sverigedemokraterna. Och då tänker man ju, oj, wow, här händer det saker. Sen nästa dag så ser hon till att Viktor Orbans parti Fidesz blir utkastad ur deras EU-grupp. Mm. Men då, enligt Kalle, så jag kanske inte ska avslöja vad han säger att det är.
Nej, ni får lyssna på,
Lundströms låda.
Vi lägger länken som vanligt i videons beskrivning, som det heter.
Ja.
På fin svenska. Det är ju många lyssnare som stör sig på när du och jag pratar engelska, så det ska vi undvika. Okay. Mm. Och så får ni kolla på Kalle vad han säger om detta. Det är många av er som har undrat var han har blivit av och efterlyst fler lådor, så det var väl påpassligt att han kom med en idag.
Nu har vi två stora ämnen kvar.
Ja, och jag tycker vi måste försöka hinna med båda faktiskt. Vi har ju gjort reklam för båda i början av programmet.
Ja, det har vi faktiskt.
Ska vi gå på det här jobbiga med Aron Flam och Navid Modiri och Aron Flams podd Dekonstruktiv kritik?
Ja.
Aron Flam är en avdankad komiker som ingen tycker är rolig, som har en podd som heter Dekonstruktiv kritik, där han sitter och intellektualiserar över olika samhällsföreteelser. Och vad jag har hört så går det mesta ut på att lyssnaren ska tänka, oh, vad Aron Flam är smart.
Ja, ja. Det är väldigt många ord som används i detta och väldigt långa, ordrika utläggningar om saker och där han liksom, hans stående motto är att krossa socialismen.
Ja. Och det är väl inget vi säger emot förvisso. Men han är den här typen av intellektuell eller quasi-intellektuell kanske ska säga, som liksom tvångsmässigt måste uttrycka sig med massor med svåra ord hela tiden för att visa hur smart han är och också intellektualisera olika händelser och du vet, så här, just för att egentligen, ja, min känsla är att han är inte så intresserad egentligen av hur saker hänger ihop.
Nej.
Utan det är mer orden i sig som är det viktiga.
Mm.
Alltså sitta och ordbajsa kring
och
saker.
Och att det alltid slutar med att han har rätt. Och att han befinner sig på en helt annan nivå än den gemene dumskallen.
Mm. Och nu har ju då fått dit den gemene dumskallen Navid Modiri, som ju är hans kompis. Aron berättar ju själv i programmet att han har hjälpt till att finansiera Navids podd där du var med. Så de är ju goda vänner och känner varandra. Och när du var med i Navids podd så var ju Aron bland dem som fick mest kramp och panik på Twitter. Och då ska vi kanske nämna bara som en by the way att Aron Flam är jude och han har fått för sig att du är antisemit och förintelseförnekare, och det har ju naturligtvis väldigt mycket att göra med hans antipati mot dig, att han tror det. Eller låtsas att han tror det, åtminstone. Jag vet inte vilket. Men det intressanta som händer här då, va? Det blir så meta, för att han bjuder in Navid för att sitta och prata om podden med dig.
Mm.
Så, alltså podden som du var med i.
Mm. Nej, han är ju inte den första som har gjort det. Navid har ju åkt land och rike runt, höll jag på att säga. Han har varit med i P3 i morgonpasset och han har varit med lite här och där för att liksom förklara sig och varför bjöd du in denna fruktansvärda människa och sådär. Men det här är alltså, det här är värre än något annat jag har hört, för Aron Flam läxar upp Navid Modiri som sitter som en liten skolepåg och ja... Ja, jo, fast jag tänkte, ja nej, jag hade kanske då rätt i.
Ja, och vi ska ju kanske nämna det också med en gång, att Aron vräker ur sig, ja, jag vet inte, jag satt inte och räknade, men ett antal grova lögner redan i inledningen av programmet. Bara det att han kallar dig förintelseförnekare som att det var ett oomstritt faktum.
Ja. När vi tog upp det i podden, det var ju det sista, det var ju det när vi tyckte var jobbigast att prata om, så han väntade ju med det till slutet. Och då frågar han ju mig, är du förintelseförnekare? Nej, säger jag, det är jag inte. Och så har vi ett litet samtal om det. Det var inte så långt, men kom nu ihåg att det var inte jag som bestämde vad vi skulle prata om. Jag hade ju inte ens fått någon rubrik på det här programmet. De flesta vet ju att de ska dit för att prata om en viss sak. Men han sa, nej, vi ska inte ha oss rubriker den här gången. Så att jag visste ju inte alls vad han skulle fråga mig. Jag fick ju ta allting på uppstuds.
Och det gjorde du genom att vara manisk och...
rabblande.
Ja, ja, därför att det intressanta är ju, tycker jag, i det här sammanhanget, det är ju då att de här två sitter och pratar en massa om dig, och Aron hittar på en massa saker, och även Navid säger saker som inte är sanna. I min journalistvärld så blir det väldigt konstigt att intervjua en person och sen gå och vara med i ett annat program och sitta och recensera den personen och vad man tror om dens psyke och drivkrafter och så vidare. Bland annat så, vi kan spela upp ett litet klipp här med Navid när han pratar om dig.
Ja, det gör vi.
Några olika saker. Dels så förstod jag mer av hennes resa, för hon började ju som en etablerad journalist. Hon började skriva om incest, tror jag det var. Och sen så började hon glida, det var i samband med det som hon började glida ut ur som värmen på något sätt. Och sen så förstod jag någonstans som att när hon gled ut ur den större gemenskapen, den liksom accepterade etablissemanget, så sökte hon sig till det som fanns i ytterkanterna.
Mm.
Och ja, det var NMR.
Ja. Här är ju ett antal saker som är fullständigt lögnaktiga. Först så säger han då att det började med att hon skrev om incest. Nej, jag berättade för honom att jag skrev om falska incestanklagelser.
Ja.
Sen säger han att jag då gled ur värmen. Nej, jag förklarade gång på gång för honom att jag var väldigt stolt över att jag som journalist flera gånger har haft modet att gå emot strömmen och göra och skriva och publicera saker som jag visste att andra på redaktionen blev arga för. Därför att jag har fått lära mig av min pappa framförallt att man ska göra det som är sant och rätt och riktigt, oavsett om det får negativa konsekvenser för en själv. Men jag menar, herregud, den incestserien var ju i början på 90-talet. Jag jobbade ju kvar inom mainstream-medierna till 2011. Jag gled aldrig ur någon värme.
Jag får bara säga det innan du kommer till den bästa grejen med det här uttalandet. Anledningen att du drog upp den historien och berättade om incestpaniken-serien, det var liksom för att illustrera att du är en person som går din egen väg. Det var ju inte, det handlade ju inte alls om att du hamnade ut i kylan, men du gjorde en sak som var ganska impopulär just då. Sen kom tiden ikapp dig och det visade sig att du hade rätt. Det var väldigt många män som hade blivit oskyldigt dömda och så vidare. Men att liksom du, att det här på något sätt skulle ha gjort dig så psykiskt, du vet, sårig eller skadad, att du försvann ut i den journalistiska vildmarken i den vevan, det är bara helt fel.
Ja, visst, absolut. Det har ingenting med saken. Och det är en väldigt vantolkning av det jag sa. Alltså, han kan ju inte ha lyssnat på vad jag sa överhuvudtaget om han nu verkligen tror att det var så här. Jag har en lite annan teori om varför han sa så. Men jag vill säga att det absolut värsta som han säger, det är ju att jag sökte mig till ytterkanten och det var NMR. Alltså det här är ju en sån djävulsk lögn. Och jag, när detta bröt ut på Twitter då och jag tjafsade fram och tillbaka så skrev jag, vi kan fråga Martin Saxlind om jag är med i NMR, han är en av deras talespersoner. Och då skrev han ju lite roligt i och för sig, nej, vi är lika chockade över anklagelsen som du är.
Nej, du är inte medlem i NMR, anklagelsen förskräcker oss lika mycket som dig. Ja. Skriver han lite sådär halv på skämt, men det finns ju en kärna av allvar där, va? Och,
ja, men det gör det ju, för att det är ju nämligen så att jag har ju skrivit väldigt många kritiska artiklar om NMR, inte minst från förra sommarens Almedalen. Och de blev ju fullständigt rasande på mig. Och det har de blivit många gånger genom åren. Men det är ju det att folk, de tycker det är så alltså det här är ju tydligen för svårt för folk att förstå. Att jag en gång har sagt på en direkt fråga, kan du tänka dig att i något läge samarbeta med NMR? Och då svarade jag, ja. I det fall Sverige skulle befinna sig i ett inbördeskrig mellan svenskar och muslimer, då kan jag tänka mig att strida på samma sida som dem och liksom ta samma princip som danska motståndsrörelsen som hatade kommunister lika mycket som nazister, men ändå slog sig samman med den kommunistiska motståndsrörelsen därför att de ville i alla fall rädda Danmark och danskarna. Och sen går man skilda vägar när det är mission completed, förlåt, uppdraget slutfört.
Ja.
Så att, men säger man då en sån sak så är det liksom, ja, innerst inne vill hon är nationalsocialist och hon är med i NMR. Sen så skriver jag en massa kritiska artiklar om NMR och jag slår gång på gång fast att jag avskyr alla totalitära ideologier, vilken ism det än är, alltså. Kommunism, nazism, islam och fascism. Jag hatar alla totalitära ideologier. Ja, då blir den andra sidan förbannad.
Ja. Ja, visst. Så att, jag kan någonstans förstå varför Navid vecklar in sig i det här resonemanget. Han vill försöka hitta en anledning till, han vill försöka liksom ursäkta dig eller lite så här, ja men det är lite synd om henne, hon har hamnat i kylan och så. Jag ville förstå vad den här empatiska killen och så liksom, det är därför han glider iväg åt det hållet. Men sen att han drar till med NMR där på slutet, det är ju liksom bara, hallå, vad hände? Fick du en propp i hjärnan eller?
Ja, precis. Och jag uppfattar det mycket som att han är så trängd av att hans, vad ska vi säga, hans mentor, hans välgörare, ja, Aron Flam, ja, är så kritisk mot honom att han i samtalet där väljer den enklaste utvägen, nämligen att liera sig med Aron Flam. Och om han inte rakt ut ber om ursäkt för att han pratade med mig, så genom att baktala mig, så liksom tycker han att han återupprättar sig. Jag menar ju att Navid Modiri förlorade sin heder, sin journalistiska heder definitivt, men mycket av sin mänskliga heder också genom att bete sig på det här sättet. För det är, alltså, det är att sitta, att först bjuda in en person, det är ju ändå någon slags journalistik han sysslar med. Även om han kallar det samtal och jag har inget emot det. Liksom. Men han är ju ändå, han har ju jobbat som journalist och någon slags journalistisk etik. Man bjuder inte in en person och sen går och sätter sig i ett annat program och baktalar denna person. Då kan du inte säga så, ja men jag vill ha samtal där jag lyssnar. Då skulle du ha tagit en debatt. och sagt till mig: Ingrid, jag tycker att du är en fruktansvärd människa. Hur, vad säger du till ditt försvar? Du har varit med henne mer. Och då hade jag kunnat säga: nej, det har jag då aldrig varit. Och jag skulle aldrig, tanken skulle aldrig falla mig in. Men nej, utan då fegar han ur genom att liksom: det, men det är bara ett samtal och jag vill veta. Sen går han och säger ett annat program. Det han inte vågade säga till mig i samtalet. Mm.
Ja, det är väldigt, det blir väldigt, väldigt märkligt. Alltså, därför att man tänker så här: okej, man ska vara medveten om man är med i Navid Modiris podd. Att rätt så är, så sitter han och baktalar en i en annan podd.
Mm. Mm.
Det är ju liksom, blir ju konsekvensen av det här, att det stärker ju inte precis hans trovärdighet och hans aktier som liksom seriös journalist. Han är ju inte
journalist till
att börja med, men... Men alltså, jag tycker det är ett väldigt konstigt upplägg. Alltså att diskutera själva principen, om det nu var det Aron var intresserad av, var går liksom gränserna kring de här samtalen? Och alltså prata mer principiellt. Men att sitta och liksom kalla dig, Aron säger ju rakt ut att du är galen ju. Du är galen.
Jaja. Ja, rabblande och manisk och hatisk och aggressiv och förintelseförnekare och antisemit och, alltså det är ingen ände.
Du har bönat och bett om att vara med i hans podd, men han vill inte ha med dig därför att du är rabblande och manisk och dessutom galen.
Mm.
Det är en allvarlig anklagelse, Ingrid, att sitta och häva ur sig att någon är psykiskt sjuk alltså.
Ja. Ja, precis. Och det var ju någon på Twitter som tyckte att, ska du säga Ingrid, för du och Maria, ni sitter minsann och kallar folk galna. Nej, de vi kommenterar, det är alltså politiker, offentliga personer. Mm. Och det är då, alltså vi sitter inte och liksom bjuder in folk till vår podd, intervjuar dem och sen sitter vi och tar heder och ära av dem.
Nej, precis. Nu har vi ju bara, vi har bara haft en gäst så här långt och det är Chang Frick. Men vi satt ju inte sen i podden efter och liksom recenserade Changs psyke och hans, du vet, drivkrafter och bla bla bla. Alltså,
nej, alltså tvärtom. Så vi försöker ju förstå vad det är som driver honom. Och vi ger honom cred när vi tycker att han ska ha det. Att han är väldigt duktig, att han har nyhetsnäsa. Att han har, ja, att han tar fram många bra nyheter. Men sen tycker vi då att han förstår ju inte vår grej. Han förstår ju inte det här med svenska folket och svenska folkets sorg. Och där... det har han gemensamt med Navid Modiri och Aron Flam. Aron Flam är väl säkert född i Sverige. Jag menar, hans familj har kanske bott här i generationer. Men han känner sig inte som en del av svenska folket. Och det gör inte Chang och det gör inte Navid Modiri. De kommer aldrig att förstå den sorg vi svenskar känner inför att vi har förlorat tryggheten i vårt eget land. Att vårt land inte längre är sig likt.
Nej, visst. Nej, så är det ju. Och det blev ganska tydligt vad jag har sett när folk har försökt diskutera Israel med Aron Flam. Då är det plötsligt helt andra regler som gäller för dem ju. Än det ska vara. Och det är ju, detta är ju en av anledningarna till att folk stör sig. Du vet. Att folk blir irriterade på liksom många judar och deras sätt att resonera. Att det är en uppsättning regler som gäller för Israel och en annan uppsättning regler som gäller för de europeiska nationerna. Mm. Det är verkligen ett bra sätt att reta upp folk och ha sån dubbelmoral som en del har i det fallet.
Ja, och jag, min bedömning är ju att är det någon som har förlorat på detta så är det just Aron Flam. För att folk, för han har varit väldigt aktiv på Twitter sedan jag skrev åt dem att de var ynkryggar till lögnare. Han har gett sig in i den ena liksom, diskussionen efter den andra. Och han är så... Han är hatisk och han fortsätter ljuga. Han kallar mig en massa fula saker. Och folk blir som säger, vad är det med? Har du tappat det fullständigt? Mm. Så beter man sig väl inte?
Nej, det är väldigt, det är oerhört märklig person. Alltså, en gång i tiden så kunde jag tycka att han var ganska bra i vissa sammanhang. Men han, jag vet inte om det har hänt honom någonting, eller du vet, om vi nu ska psykologisera honom lite. Han kanske har varit med om något traumatiskt, jag vet inte, men han agerar väldigt märkligt i alla fall.
Ja, och jag menar, vill han kämpa mot antisemitism, så tycker jag, då ska jag ge honom ett tips, att det han gör nu, det är precis raka motsatsen. Därför att folk ser ju, jaha, så det är helt okej att man kritiserar svenska politiker, det är helt okej att man kritiserar islam, men man får inte säga någonting om judar, för då blir du så jävla förbannad så du kallar alla för förintelseförnekare och antisemiter. Och det är just det som mycket av de här myterna runt alltså, du vet, judar så bygger på, att liksom, man får inte kritisera dem, och de styr världen, och vi får inte, och de äger alla tidningar, och vi får inte säga någonting och så. Allt det understödjer ju han i sin argumentation. Mm.
Ja, ja, visst, han häller vatten på de kvarnarna, absolut, ja. genom det, det beteendet.
Men du... Däremot Navid Modiri, han har ju i princip inte sagt någonting. Han skrev efter ett par dagar, så skrev han: att bjuda in dig till Hur kan vi, ingenting jag varken ifrågasatt eller ångrar. Vad är det du menar på att jag ljuger om hos Aron? Ja. Och då skickade jag det här klippet som vi ju spelade upp, och sen har han inte svarat.
Ja. Nej, jag tror att den gode Modiri är ute på lite djupt vatten. Du vet, alltså det här är... skitkastning och argumentation på en nivå han inte riktigt behärskar, för han är nog i grund och botten en rätt så snäll kille, så att han liksom, du vet, han har inte alls den, det här vassa som Aron Flam har till exempel.
Nej, det är det jag menar, att han blev helt överväldigad där, ja. Och han känner att han måste hålla sig väl med Aron Flam, han har inget behov av att hålla sig väl med mig.
Nej, precis, exakt. Även om han säkert skulle egentligen vilja göra det också, men måste han välja, så är det ju viktigare att Aron tycker att han är bra ju. Och alla de här häftiga inne-människorna liksom.
Ja, och det är ju synd också på ett sätt, för att jag hade ju planerat att jag skulle bjuda Navid Modiri till ett samtal där... liksom, som jag då styrde, där jag ville fråga honom om det här med hur han ser på hur, alltså, svenskarnas sorg, och varför han liksom fullständigt viftade bort argumentet om att det finns ett svenskhat. Alltså jag hade velat att vi skulle fördjupa det samtalet, och då att jag fick styra samtalet. Men det kan jag säga, det är jag inte särskilt intresserad av nu längre.
Nej, jag förstår det. Men du, nu skiter vi i de gubbstrutarna.
Ja, det gör vi. Hystetant.
Ja, jag utnämnde Aron till hystetant på Twitter, så nu kan han det ordet också. Och han vet, han vet att han är en. Emil Forsberg, vad tycker vi om honom?
Ja, vi ska väl börja med att säga att han spelar i det svenska fotbollslandslaget. Och vi har ju tyvärr, vi älskar ju fotboll, du och jag. Och det är ju liksom högtidsstunder när landslaget spelar. Men vi har ju märkt en del. Första gången var väl den här Jimmy Durmas-händelsen. Där det var lite sådär, det var alla grät och det var så hemskt och det var så synd. Och fast det visade ju sig ganska snabbt att det inte, att det var ju inte liksom en hatkampanj, utan det var ju mest botta och sånt. Men strunt i det, det som först hände med landslaget inför matchen som spelades igår mot Rumänien på Friends Arena i Stockholm, så Sverige vann med 2-1 och tog 3 viktiga poäng. Det var ju att Guidetti blev inte uttagen.
Nej.
Och då sa hans bästis Nilsson Lindelöf, Victor Nilsson Lindelöf, då vill inte jag heller vara med, om inte min bästis får spela. Nu sa han inte det, men vi vet att deras fruar sitter och har en podd tillsammans, ja. Och de är också bästisar, ja.
Och då, om inte min bästis får vara med, då kommer inte jag heller på festen. Så va, det är det första som händer. Redan där så är det liksom okej, jag hade svårt att tro det var sant när jag hörde det. Men det stämmer nog, det är på den nivån vi är. Sen händer ju då följande, att Emil Forsberg blir utbytt när det är, jag tror det var ungefär en halvtimme kvar, va, av matchen. Han har ju haft lite problem med skador och så, och han har ju inte fått spela full tid i sitt klubblag heller. Och Janne tyckte väl då, alltså svenska landslagstränaren Janne Andersson, han tyckte väl då att han ville ta ut Emil, för han tänkte att han orkar nog inte mer nu. Och han ville göra lite så här taktiskt byte också.
Det är nämligen förbundskaptenens roll och uppgift, ja. På tal om det här med hierarkier.
Ja, precis. Och det trodde man ju att alla som håller på med lagsporter, de har ju fått det inbankat i sig ända från att de var väldigt små. Att så är det. Det tränaren säger, det får du bara tugga i dig. Annars kan du gå och göra någonting annat. Det är liksom det som det måste vara så, för att man ska kunna få ihop en grupp Det är ju en annan sak om du håller på med en individuell idrott. Du är mer fri att sköta dig själv, även om du har en tränare där också. Men du vet, det är bara du och din kropp liksom. Så det handlar om att få ihop 11 personer i ett lag som ska fungera tillsammans. Och då är ju tränaren, då har han ju en överblick och en tanke kring hur de här olika rörliga delarna ska samverka. Men då blir alltså Emil Forsberg så förbannad. Så att för det första, när han går av banan så typ... Han tog Janne i handen, men han tittade inte på honom. Det var väldigt tydligt att han var sur liksom. Sen nås vi av uppgifter då att han har åkt hem. Han har åkt hem.
Han lämnade truppen. Simon Bank skrev ju väldigt bra i Aftonbladet om att det är dagisfasoner.
Ja, det är just precis vad det är. Dagisfasoner. Och det är väldigt, väldigt oroväckande att vuxna män ägnar sig åt sånt här manstantsbeteende.
Ja, ja visst. Alltså jag försökte skratta för, men man måste ju skratta åt manstanter, är ett sånt roligt ord. Men alltså det är väldigt, väldigt oroväckande. Och nu när vi äntligen har fått ett bra svenskt landslag igen. Vi gjorde ju en fantastisk insats i VM i Ryssland förra året. Så ska de börja på det här sättet. Ah, men inte vi kompis får vara med, inte jag spela. Ah, får inte jag spela hela matchen så vill inte jag vara med.
Det var ju därför, men Ingrid, det var ju därför blev så dåligt med på Zlatans tid, alltså med de här olika falangerna du vet, som uppstod då. Dels var det var framförallt under en period så var det liksom å ena sidan Zlatan och hans kompisar i laget och å andra sidan Fredrik Ljungberg och hans kompisar i laget. Det var liksom två grupper där som motarbetar varandra. Det funkar inte. Och han skriver det också väldigt bra, Simon Bank, och folk som undrar varför pratar vi om detta nu i vår podd som handlar om Sverige och politik och så vidare. Jo, det ska vi berätta. Detta är, fotboll är den största idrotten vi har och landslagsfotboll är liksom större än bara summan av sina delar, eller vad man ska säga. Det har en större symbolisk betydelse för svenskarnas självkänsla och allmänna mående, hur det går för fotbollslandslaget. Och Bank skriver det så bra att alltså, det de här killarna måste fatta det är att du är inte där för din skull i landslaget. Mm. Du är där för Sverige.
Ja. Och han sätter fingret på det viktiga där. Att de här fotbollsspelarna, de har börjat tro att de gör det här för sig själva. Det är ett sätt, alltså liksom landslaget, det är ett sätt att visa upp sig för världen så man kan bli proffs i något välbetalt lag. De har slutat, de fattar inte längre att de spelar för Sverige, för svenska folket, för att vi ska få lov att känna oss stolta.
Och detta är ju en sjukdom som framförallt grasserar inom just fotbollen. Du frågar med. Hade inte detta kunnat hända i hockey? Nej, aldrig är min bedömning.
Nej,
aldrig.
Jag sa det hade aldrig kunnat hända i hockey.
Nej, men vi pratade om det liksom, att vi började, alltså, försökte verkligen tänka efter. Skulle man kunna tänka sig ett motsvarande scenario någon annan? Nej. Och överhuvudtaget, de här dumheterna med filmningar och gnäll och bök och stök som är inom just fotbollen. Någon måste ta tag i detta snart alltså.
Absolut, och det var ju det man trodde att Janne Andersson hade gjort. Men knappt hade ju detta liksom briserat förrän då fotbollslandslagets då ledning säger nej, han är inte alls sur. Det var inte alls därför han lämnade. Han är helt enkelt skadad. Han fick känning av sin gamla skada. Så vi kom överens om att han skulle åka tillbaka till sitt tyska lag och känna efter. För det är ju en ny match imorgon.
Ja,
eller?
Ja, mot Norge. Ja.
Så det normala är ju att de stannar med truppen liksom.
Det första de sa, Ingrid, var att han inte hade åkt hem. De förnekade att han hade åkt hem.
Ja.
Och sen kom de med det här att det var han hade skadekänning och så vidare. Jävla dumheter, precis som att han inte hade kunnat rehabträna med landslaget i så fall. Det är bara ren damage control och ingenting annat.
Ja, och nu kan vi då säga att den här skadade Forsberg, han är ju spelklar redan till helgen i sitt tyska lag.
Ja, det var en jäkla bra insats av Leipzigs fysioterapeuter, får jag säga.
Ja, inom loppet av en kvart så hade de fixat till honom.
Och nu blir de utsatta för hot och hat.
Ja, stackars. Alltså, denna feminisering, denna infantilisering, alla dessa som... spelar offer och gråter och... Jag orkar snart inte med det. Jag vill väcka liv i stoicismen.
Vad är stoicismen? Det får du berätta snabbt nu, Ingrid, innan vi...
Ja, mycket, mycket snabbt. Alltså, det är ju en filosofi som... Det är ju från antiken. Och liksom, det går ut på att man... Alltså man strävade efter självbehärskning och frihet från starka känslor. Mm. Man ska vara sinneslugn, man ska ha jämnmod och sådär, va. Och det här är ju så viktigt, och det har ju alltid varit det manliga idealet. Kvinnor har tillåtits att vara hysteriska, medan män skulle vara stoiska och inte visa känslor. Och nu är det bara så här, alla måste visa känslor, männens problem är att de inte visar känslor. Nej, det är det inte! Ge oss några stoiska karar.
Inga manstanter. Bort med manstanterna.
Usch, bort med dem, ja.
Du, innan vi slutar för idag så vill vi som vanligt påminna om att donera gärna en slant om ni har lite över. Nu har man ju fått lön kanske här och känner att jag vill stötta Ingrid och Maria. Då mottar vi alla gåvor mycket tacksamt. Prenumerera på YouTube, kostar ingenting, inget konstigt, bara tryck på den röda plattan där det står prenumerera. Tryck tummen upp och sprid på den på sociala medier, och när ni läser våra artiklar på Ingrid och Maria så passa gärna på att klicka lite på annonserna.
Ja, precis. Och hur gick det med den där micken? Pratar du i en ny mick nu?
Nej, jag gör ju inte det. Och då undrar folk, det här låter lika burkigt och tradigt som vanligt. Ja, och det beror alltså helt enkelt på att den fanns inte i lager.
Nej.
Så jag ska hämta den förhoppningsvis nu i veckan. Så på fredag tror vi och hoppas att jag har en ny mick.
Vi håller tummarna för det. Och då önskar vi alla en fantastisk vecka. Och det kommer säkert att bli nya skandaler att prata om till på fredag.
Helt säkert. Ha det bra allihopa.
Puss och kram.
Hej.
Veckan med Ingrid och Maria.